Vi har vid de två tidigare tillfällena stannat inför Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag tänkte få läsa det en gång till här i Nybro. Framförallt för min egen skull, men kanske någon kommer ihåg det också. Tänka, det var en konstig man, han hade en bibeltext, han hade så många att välja på. Men då kan jag bara svara, ni har så många sånger att välja på, ni sjunger samma sång varenda kväll. Så nu läser jag Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Bakgrunden är den att församlingen har fötts i Jerusalem. Den heliga ande utgjuten. Och så kommer förföljelsen, och när förföljelsen kom i Jerusalem så spreds apostlarna över hela Judén och Samarien. Och aposteln Filippos, han hamnade i det mest bekymmersamma området utav alla, nämligen i Samarien. Där vi fortfarande ju har problem. Det kallas idag för Nablus. Man kör inte gärna in i Nablus idag. Och det har man inte gjort sedan 2700 år före Kristus. Men Filippus, han hamnade här. Och det var här som väckelsen bröt ut och människor blev förvandlade. Apostlagärningarnas 8:e kapitel, 4:e versen i Jesu namn. Det som nu hade skingrat gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur människor och många lama och lytta botades. Och det blev en stor glädje i den staden. 12:e versen. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, så döptes både män och kvinnor. Också Simon kom till tro, och sedan han hade blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Amen. Vi tackar dig, Herre, för att du bevarar det här och har med det i den heliga skriften som ett exempel på att det mest hopplösa området kunde bli centrum för den stora väckelsen och den första kristna församlingarna. Och vi tackar dig, Herre, för att du är likadan idag, du som är den levande guden. Och vi ber dig, Herre, att det som skedde där nere, att vi får lov att förkunna samma budskap idag, Herre. Och att du bekräftar ditt ord med tecken under. Om detta ber vi dig i Jesu namn. Amen. Jag sa första kvällen att en av de stora hemligheterna till att församlingarna hade denna explosion utav tillväxt, det handlade om förkunnelsen i gudstjänsten. Förkunnelsen är faktiskt livsavgörande. Därför tron kommer av predikan. Predikan kommer i kraft av Herrens ord, säger Paulus i Romarbrevets 10:e kapitel. Så om vi har någon annan typ av förkunnelse som inte har sitt källflöde i Guds eget ordet, då kommer vi också att sakna det som skulle bekräfta predikan, nämligen att Gud, han bekräftar sitt eget ord. Och det här är vi har bekymret i Sverige idag. Vi talar om så väldigt mycket annat i våra svenska gudstjänster. Så är det någonstans vi behöver, nu talar jag till mitt eget hjärta, är det någonstans vi behöver omvändelse, så är det när det gäller synen på förkunnelsen. Jag sa första kvällen så predikade man Kristus. Och igår kväll så sa jag att man predikade evangelium. Och ikväll så vill jag stanna inför det tredje, inte det tredje ämnet, men den tredje infallsvinkeln och förklaringen till den kristna tron. Nämligen i den 12:e versen står det: när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike. Vi ska stanna där. Vad är Guds rike för någonting? Ja, vi kan konstatera på en enda gång att om vi börjar läsa Matteus evangeliet och så läser vi evangelierna och så läser apostlagärningarna och så läser vi alla breven till och med uppenbarelseboken, så finns det inget ämne som återkommer så mycket som talet om Guds rike. Ibland heter det himmelriket eller Guds rike. Den första som talade om Guds rike eller om himmelriket är alltså Johannes döparen. Och det var innan Jesus han hade trätt fram i sin offentliga tjänst. Så då går vi till Matteus, det var ju bibelstudium ikväll va? Det tycker jag varje gudstjänst ska vara. Vad ska vi annars hålla på med? Matteus, det tredje kapitel. Där är det Johannes döparen som är nere vid Jordanfloden och han döper människor och folk de kommer dit ner. Men du vet, dopgudstjänst, att döpas är inte en engångshandling. Inte i Bibeln. Dopet är mycket, mycket mer än att jag säger att jag blev frälst 1956 och så lät jag döpa mig 1958. Och så har man kanske till och med ett dopbevis på det här. Dopet är mycket mer. Och därför säger jag redan Johannes döparen, innan anden har fallit, så säger han så här i Matteus det tredje kapitlet, andra versen. Omvänd er, ty himmelriket är nära. Och så kommer den åttonde versen. Bär sådan frukt som hör till omvändelsen. Det Johannes här säger, det är att dopet är inte, som jag sa innan, en engångshändelse. Utan det är en början på ett liv som börjar inom oss. För vad är frukt för någonting? Vad är ett äpple? Vad är ett päron? Vad är det? Stadsträdgårdsmästaren hemma i Örnsköldsvik, han var med i församlingen, han var ordförande i församlingen, och jag minns när jag för många år sedan frågade honom, så sa du som är professionell på det här, du som kan det, förklara för mig vad ett äpple är. Eller vad är ett päron? Då säger han som yrkesman så här. Äpple, det är överskott av kraft i trädet. När det är ett överskott av kraft i trädet så måste det ta vägen någonstans. Då blir det äpple. Men alla år blir det ju inte äpple, då säger vi trädet vilar sig. Det är för lite växtkraft i trädet. Men under normala år så finns det en save på insidan, så finns en kraft på insidan. Och då blir det äpple eller päron eller plommon eller vad det är. Och nu säger Johannes, bär sådan frukt som hör till omvändelsen. Det vill säga, se till att du äger ett andligt sprudlande liv som resulterar i frukt i ditt liv. För dopet är inte någon engångshändelse. Och det är på grund av detta som Jesus säger i Johannes det sjunde kapitlet. Jag kan slå upp och läsa det. Ett löfte som han ger till lärjungarna på den tiden, men till oss här ikväll. Då kommer de här, jag är orden, när Jesus säger jag är. Och så förlåt, är det tionde kapitlet? Johannes 10. Och jag läser där bara den tionde versen, senare delen. Det är Jesus som säger så här. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Vad är det för mening att ha liv i överflöd? Räcker det inte att jag liksom har tillräckligt med liv? Nej, det är det där överflödet som ger frukten. När inte det finns ett överflöd av liv, då blir det inga äpplen, blir inga plommon. Men när det blir ett överflöd, och det här har vi lite svårt med hemma i svenskan idag, med det här att få leva ett överflödande liv, inte sant? Till och med i våra bibelöversättningar kommer det här fram. Är det någon som har Bibel 2000? Jag säger inte att det är Guds ord den också, men läs den 23 salmen. Bara för att ta ett enda litet exempel på hur vi svenskar ser på det här idag. Psalm 23, Saltaren. Och den sista versen, tror jag det ska vara. Så ska jag läsa i originalupplagan sen. Psalm 23, vi kan alla den, va? Herren är min herde, mig ska inte fattas. Och så läser vi den femte versen. Är det någon som vill läsa den högt och vågar göra det? Ja, precis. Du fyller min bägare till bredden. Det står inte så i hebreiskan. Det står faktiskt att du låter min bägare flöda över. Men då tyckte de att det var lite osmakligt, och spiller man ju på fina duken. Men det är just det överflödet som blir frukt, vet du. Så att nu kommer Jesus och säger han, jag har kommit för att ni ska ha liv och över nog. Och då tänker han inte på pengar eller bilar eller någonting. Han tänker på det som ger frukt i ditt liv. Och känner du det här att, ja, jag kan säga att jag har omvänt mig. Jag har låtit döpa mig, jag är med i en församling, jag har ett namn i matrikeln, men jag kan inte säga att jag lever ett överflödande liv. Då är den här kvällen för dig. För vi vill att du ska få, precis som Johannes döparen säger, bära sådan frukt som hör till omvändelsen. Frukt är inte goda gärningar. Goda gärningar, det är något annat. Det är handlingar du gör. Men frukt är inte handling, utan det är ett uttryck för ett inneboende liv som liksom bara föder fram frukten. Och därför så började Johannes med det här i Matteus det tredje kapitlet. Och när han står där nere vid Jordanfloden för att döpa, så ser han en dag hur hans jordiska kusin kommer, nämligen Jesus. Och då är vi framme i Matteus det fjärde kapitlet. Och när Jesus hade blivit döpt av Johannes döparen, så kommer vi till den 17 versen. Matteus 4:17. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, ty himmelriket är nu här. Och det är just den här kopplingen som hör till omvändelsen. Omvändelsen, det är liksom inte att jag sätter fokus på vad som helst. Utan omvändelsen, det är en medveten handling som du gör för att vända dig till det som kallas för Guds rike eller himmelriket. Frank Mangs, han skriver så här i en av sina böcker. Omvändelse, det är människans verk. Det är någonting som du gör. Det är ingenting som Gud gör i ditt liv. Han trampar liksom inte på in i ditt liv och tvångsomvänder. Men vad Johannes gjorde och vad Jesus gjorde, det var att de proklamerade och sa, Guds rike är nu här, vänner. Vänd om. Sluta och attraheras av denna tidsålders Gud. Utan vänd dig emot det som är himmelriket. Ty nu är det här. Och så skulle vi följa det fram i evangelierna när Jesus säger, nu är det mitt ibland oss. Och när vi går fram några kapitel säger Jesus, nu är himmelriket invärtes i oss. Och då kan det liksom få börja hända saker och ting i vårt inre, där Herren han vill fylla oss, uppfylla oss. Han vill låta bägaren flöda över. Det är det som kallas för äpple eller päron eller vilken frukt som helst. Vi ska gå fram till Lukas, det åttonde kapitlet. Lukas, det åttonde kapitlet. Då har Jesus börjat sin offentliga verksamhet. Och han börjar då att undervisa. Och då ska jag ta det som är kvällens ämne. Så här säger Jesus. Lukas, det åttonde kapitlet och den nionde versen. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Och liknelsen, det var det här att Jesus hade berättat att det var en man som gick ut för att så. En del föll på hälleberget, en del föll på vägkanten, en del föll bland tistel och törne och en del föll i den goda jorden. Kommer lärjungarna fråga, vad menar du med det? Då säger Jesus något väldigt besynnerligt. Han säger, tionde versen. Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Plötsligt är detta en hemlighet. Så att det vi ska stanna inför ikväll, det är inte alls säkert att du kommer att förstå vad jag säger. Det kan hända att det går rätt förbi dina öron, rätt ut i universum. Därför att nu handlar vi om någonting som Gud har. Av någon anledning så har Gud liksom bestämt att det här, det är en hemlighet. Och då kan jag inte läsa mig till det. Jag kan inte studera det för att förstå det. Utan det är bara den helige ande som kan uppenbara detta för dig. Och om detta inte händer med dig här ikväll, då ska jag läsa vad som händer med dig. Till Jesus, han säger så här, elfte versen i samma kapitel. Detta är liknelsens mening. Säden, alltså det vill säga det jag säger, Guds ordet, det är Guds ord. De vid vägen, det är de som hör ordet. Men sen kommer djävulen och tar bort ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är Jesus. Man kan säga, men så kan man inte säga. Ja, det är precis vad han säger. Han säger att när du kommer till gudstjänst i en kyrka och om undervisningen, man förkunnar Guds ordet där. Då hamnar en del vid vägen. Det är sagt om dem. De kommer inte utanför dörren. Då står djävulen och plockar bort alltihopa. Innan du sätter dig i bilen så är det enda som du har i tanken, det är, vad ska vi göra i eftermiddag? Hur ska jag lösa morgondagen? Eller vid kyrkkaffet, när vi samlas här ute vid kyrkkaffet. Så säger någon, hörde du vad han sa? Hur kunde han säga på det sättet? Såg du att han har ingen slips på sig heller? Och så har vi en massa perifera saker, vet du. Och innan kyrkkaffet är slut så kanske någon frågar, vad var det han talade om? Nej, det har vi glömt. Varför har vi glömt det? Jo, säger Jesus, därför att djävulen var där och plockade bort det som var sått. Och innan vi är utanför så är vi lika tomma i vår själs åker som när vi gick in. Det är Jesus som säger det här. Det här kommer inte från Amerika. Det är inte någon psykolog som kommer med det här. Men så säger Herren. Matteus, evangelisten Matteus, han har skrivit ner samma liknelse i Matteus 13 kapitel. Det är nämligen så här att när Jesus började undervisa så undervisade han nästan alltid om himmelriket eller om Guds rike. Nästan i varje liknelse som han talar så talar han om himmelriket eller om Guds rike. Matteus 13 kapitlet. Jag kan bara titta på de där, det är små avsnitt här. 31 versen. Jesus framställde också en annan liknelse för dem och sa, himmelriket är som ett senapskorn. 33 versen. Himmelriket är lite en surdeg. Men i verserna före så talar han om den här såningsmannen som gick ut för att så. Och så kommer lärjungarna och frågar: vad menade du? Vad syftade du på? Och då läser jag Matteus, hur han upplevde det Jesus säger, eller hur Jesus sa i den 11:e versen. Jesus sa: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har ska få i överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Det här är en liten rolig bibelvers, för att den var med i valdebatten för 2 valomgångar sen. Utan att namnge några partier, men det var en kvinnlig partiledare. Hon är inte partiledare, alltså hon sitter inte i riksdagen idag. Men hon sa så här, och jag satt och lyssnade på henne: kristendomen och kyrkan, det är en enda stor bunt kapitalister. Och jag har Bibeln på vad jag säger. För så här säger Jesus: den som har, son, han ska få i överflöd. Där ser ni, sa hon. Men den som inte har, från den ska tas också det han har. Så att kyrkan och de kristna, sa hon, det var ingenting vi skulle hålla på med. Och jag tänkte, ska jag ta telefonen och ringa henne och läsa en bibelvers till för henne? För vad är det som somliga har och som gör att de får överflöd? Vad är det? Det är tron. Det är den tro som Gud föder i ditt hjärta. Därför att den som äger den tro som Gud föder i sitt hjärta, han får överflöd av allt. Men den som inte har tron förlorar också det han eller hon har. Det är en av innehållet i den här himmelrikets hemlighet. Men så kommer ändå lärjungarna och säger: men herre, vi förstår ändå inte riktigt det här. Det här med såningsmannen och vad innebar att det blev en god säd, och vad innebar att det blev ingenting? Och då ska jag bara läsa hur Jesus säger. Så här säger han. Matteus 13 och den 18:e versen. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket, men inte förstår det, då kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. 23:e versen. Men det som såddes i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår det. Då bär det frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och nu sitter vi inte på något universitet och läser en teologisk utbildning, utan vi läser Guds eget ord. Och där vi får knäppa händerna och säga: herre, nu ber vi om det där undret, där vi får en uppenbarelse av din heliga ande, en förståelse av det vi läser, så att det faller i den goda jorden i mitt hjärta, så att det börjar gro, att det börjar växa och det bär frukt. Därför att om du inte förstår vad jag säger här ikväll, då är denna gudstjänsten meningslös för dig. Det är så Herren förklarade. Så därför talar Jesus om detta hela tiden med Guds rikets hemligheter. Det är när Guds ord sås ut och när den helige ande uppenbarar ordet, som jag bara får mer och mer och mer och mer och mer. När jag var ung predikant sjöng upp i Norrbotten så här: ja, Guds barn, de har det saligt redan här, och mycket bättre ska det bliva ovan där. Vi blott anar här vem Herren Jesus är, men Guds barn, de har det saligt redan här. Så är det. Nu ska vi gå till Johannes evangeliet. Evangelisten Johannes, Han var ju lärjunge tillsammans med de andra. Johannes, han lyssnar in vad Jesus säger. Och han lyssnar in saker och ting som inte de andra alltid registrerade. Och det är Johannes som är med i det tredje kapitlet i Johannes evangeliet. Det här händer på natten. Alltså det händer inte den offentliga gudstjänsten. Det händer på natten. Då står det så här. Johannes 3. Bland fariseerna fanns det en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Femte versen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det är Jesu ord. Och det här kan synas lite grann hårt egentligen. Men du vet, Herren, han håller sig till sanningen och han säger: din salighet ligger inte i vad du förmår att göra för församlingen. Din salighet ligger inte i goda gärningar, prestationer, långa böner, utan i en födelse av helig ande. Det här är så viktigt för Jesus. Och då är det lika viktigt för oss idag, vet du. Du vet, vi kan vara som Nikodemus, vi kan vår bibel, vi känner till liksom ritualerna, vi går på våra gudstjänster, vi vet vilka sånger vi ska sjunga. Vi vet vilka mycket man ska ge kollekten och så vidare. Men du vet, Jesus han bryter av alltihopa, säger han. Nikodemus, han var en av judarnas rådsherrar. Ska vi kallas biskop idag eller något sånt där. Nikodemus, den som inte blev född av anden kommer inte in i Guds rike. Så är det. När Paulus lite senare kommer till den kristna församlingen i Efesos, då är vi framme i Apostlagärningarnas 19 kapitel. Jag ska återkomma till det kapitlet lite senare. Då kommer han alltså till en intelligensian, professorer och lärda. Vi har inte hört talas om det fantastiska biblioteket i Efesos. Så han möter liksom människor som kan det här med lärdom och allt detta. Så har de blivit kristna. De har döpts till församlingen. Så kommer Paulus dit. Och när han möter dem, då ställer han en fråga till dem. Frågan så här: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Det är ju nästan så vi kan säga, det är nästan lite oförskämt. De bekänner sig som kristna. Ja, de är döpta. Ja, men så tog ni emot en helig ande? Nej, så vi har inte hört talas om det. Oj, 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 säger Paulus. Men ni är döpta? Ja, säger de, vi är döpta. Vad är ni döpta med för dop då? Ja, samma dop som Jesus döptes med. Ja, Johannes dopet. Och så börjar Paulus undervisa dem. Och så döper han om hela församlingen, allihopa, vet du, lägger sina händer på dem och så undfår de den helige ande. Därför det är den nya födelsen, det är den helige andes inneboende liv som är din enda räddning. Det är därför han kallas för hjälparen. Han är inte den som bekräftar ditt liv, han är den som räddar ditt liv. Och därför behöver vi honom. Och jag tänker på Paulus. Eller Jesus här. När han möter den här Nikodemus på natten. Nikodemus, jag vet att du kan din bibel utan till. Jag vet att du har 5 bönetimmar om dagen. Jag vet att du ger 10:e till församlingen. Men Nikodemus, vill du se Guds rike, vill du komma in i Guds rike, så måste du bli född av anden. Annars kan man inte se Guds rike. Det är vad Jesus säger. Det här är omvändelsen. Där jag får knäppa mina händer och säga, käre gode Gud, låt mig inte bara hamna i det här utan på verket av religiositet. Inte bara det här med kyrkobyggnad och kaffekokning och städning och allt vad det nu än är. Herre, låt mig få komma in så jag får se det på insidan och bli en del av Guds eget rike. Så som Jesus säger lite senare till lärjungarna. Nu är Guds rike inte mitt ibland längre, utan nu är det invärtes i er. Vi ska gå lite längre fram. Vi ska gå fram till Matteus, det 12:e kapitel. Då är Jesus i verksamhet. Det är under de 3 åren. När han går omkring och förkunnar gång på gång. Med himmelriket är det så som. Med Guds rike är det så som. Och så står det här i det 12:e kapitlet. 22:a versen. Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum. Och Jesus botade honom så att den stumme talade och så. Bara för att nu ingen ska missuppfatta det, så är det inte på det sättet att alla blinda är besatta. Så är det inte. Och det är heller inte så att alla stumma är besatta. Det är inte så. Men Jesus, han hade en väldigt klar syn på när en sjukdom var en sjukdom eller när det var en besättelse av något annat. Jesus hade det här. Ibland så, när han botade dem som inte hörde någonting, så helbrejda gjorde han dem. Och en annan gång så drev han ut någonting och kropparna på dem så att de hörde. Men här var det en som var besatt. Och då började folket att prata. Och säga, vad var det som hände? Och då är det svaret jag är ute efter här. Då säger Jesus så här. 26:e versen. Om Satan driver ut Satan, då har han ju kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Lägg märke till vad Jesus säger. Alltså Satan själv har också ett rike. Precis som Guds rike eller himmelriket. När jag driver ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. Men så kommer det. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Alltså vad Jesus säger här, det är att vi lever i en värld, vi som är här i kyrkan ikväll, där vi möter så mycket som vill skada oss. Vi drabbas av sjukdom av olika slag. Själv jag opererar för cancer 2 gånger. Och jag bär inte glasögon för utseendets skull, utan jag bär dem därför att annars ser jag inte vad som är framför mina ögon. Alltså vi har många sådana här saker som vi drabbas av, varenda en. Och allt det där kommer inte från Gud. Det är inte så att Gud sänder sjukdom. Då skulle han ju gå emot sig själv. Eftersom han lät allas våra sjukdomar bäras av Jesus upp på korset. Där botade han dem allesammans. Men så kommer Jesus och så säger han. Men när någon blir helbrejda, då är Guds rike där. Och det är det vi representerar, vänner. Det är det här vi behöver omvända oss till dagligen. Knäppa våra händer eller som Paulus faller på knä. Och säga, gode Gud, låt mig inte bli bländad utav den här tidsålders Gud. Låt mig inte ha en åker på insidan som bär frukt utav onda tungors baktal och misstänksamhet och allt vad det än är. Herre, rena mig så jag blir ren. Och låt mitt inre vara den åkerteg där ditt ord får lov att falla ner, gro och växa och bära frukt. För det är Guds rike. Och jag känner att vi har aldrig haft ett sånt slagfält i Sverige som vad vi har idag på de här punkterna. Vi har blivit så humanistiska. Vi har blivit så ifrågasättande när det gäller den här boken. Men vi har stor frimodighet när det gäller alla möjliga andra värderingar som vi har i vårt samhälle. Men den här boken, den liksom bara trängs åt sidan. Men idag vet du, så skär den rätt igenom svenska folket. Det är som att Herren känner, nu är det nog. Nu ska jag bevisa vem jag är. Så som jag gjorde när Jesus, han gick här nere. Han talade om himmelriket till människor som inte hade en aning om det. Han botade de sjuka. Och när han helbrejda gjorde dem, så sa han, det är ett exempel på Guds rikes närvaro. Det är vad Herren säger. Vi ska backa till Matteus, det 10:e kapitlet. Där sänder Jesus ut sina lärjungar. De ska ut på predikoresa. Så som vi kan sända ut evangelister och sångarteam och lite så här. Och så, Gud var du med er, dra iväg. Men du vet, när Jesus sände ut sina lärjungar, så sa han inte så här, ta med gitarren och sjung lite sånger och dela ett litet vittnesbörd när ni går fram. Nej, han var väldigt noggrann. Så det står så här, Matteus 10, den 5:e versen. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem. Så går vi till den 7:e versen. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota de sjuka, uppväck de döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva. Alltså, de hade fått någonting. Vad hade de fått? De hade fått Guds ordet. De hade fått Jesu undervisning. De hade fått den himmelska gåvan, himmelriket inom dem. Och så går de ut, vet du. Och när de kommer tillbaka igen så är de uppfyllda av glädje, står det. Och de sa, de onda andarna, de gav vika och sjuka blev helbrejda gjorda. Syndare blev frälsta. Och säger Jesus, Petrus, Matteus, Lukas, glädja inte över det. Det var väl inte så märkvärdigt. Men glädja över att era namn är skrivna i himmelen. Då har vi lite dimensioner på det hela. Glädja över att era namn är skrivna i himlen. För vi är himmelrikets medborgare. Men vi är bärare utav någonting här nere. Nu ska vi gå till Apostlagärningarnas 19:e kapitel. En av dem som förföljde det här, han heter Saulus. Och när han såg väckelsen i Jerusalem och han såg människor bli frälsta, han såg att människor tog emot den helige ande, så blev han rasande. Och han fick en legitimitet att han skulle få ta de kristna och kasta dem i fängelse. Men du vet, på vägen till Damaskus i sitt raseri, och du vet, såna här Saulus-själar, de finns fortfarande. De har en väldig förmåga att kunna hitta ett litet fel någonstans. Och så blåser man upp felet så det blir alltihopa. De har en väldig profetisk näsa för ett annat rike. Men du vet, Saulus, han blev frälst. Och när Saulus, han blev frälst där på Raka gatan i Damaskus, så började han dagen efter att predika. Och när vi kommer till Apostlagärningarnas 19 kapitel, då läser vi från den 8 versen. Apostlagärningarnas 19 kapitel och den 8 versen. Sedan gick Paulus in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men nu fanns det några som förhärdade sig och inte ville tro. Jag tycker det där är väldigt bra. Det är precis så ska det vara i en gudstjänst. Det ska vara svårare att komma undan en gudstjänst ofrälst än att ta emot Jesus till frälsning. Du vet, de här, de fick mobilisera någonting inom sig, så det står så här. De ville inte tro. Alltså, de stålsatte sig. De försökte hitta argument mot det som Paulus han sa. Så ska det vara. Det ska vara lätt att bli frälst. För nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Nu är nådens erbjudande. Nu gäller det att när var och en som åkallar Herrens namn blir frälst. Nu vill Herren dela ut helig ande åt var och en som ber honom om det. Men det ska vara svårare att gå hem ifrån Ekumeniakyrkan ofrälst, för att du ska få mobilisera argument emot det. Nu går vi vidare. Paulus han sökte och han försökte övertyga dem om det som hör Guds rike till. Det här pågick i 3 månader, sen fortsatte han i Tyrannus föreläsningssal. 10 versen, detta pågick under 2 år. Jag måste ju säga, jag känner en viss avundsjuka mot Paulus. Här får man vara från onsdag till söndag, då ska allting vara klart. Men han fick hålla på i 2 år, natt och dag. Små möten, utsläng från Ekumeniakyrkan, hitta en lokal som man kunde vara i. Och snart var hela stan frälst. Och då står det så här. Detta pågick under 2 år i den 10 versen, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Och Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som hade varit i beröring med hans hud och lade dem på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Det här är församlingen, vänner. Och så kommer vi till den 20 versen. På detta sätt, vilket sätt då? Jo, genom att evangeliet om Guds rike förkunnades och genom att man bad för de sjuka, på detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Så där går det. Jag vet inte om ni har varit med på det som händer nere i våra systerkyrkor i Afrika. Oavsett var du har ditt andliga hem, så har vi vanligtvis kontakter nere i Afrika, som håller på att bli den stora kristna kontinenten, till skillnad från Europa. Men det är fantastiskt när man får vara ner och vara med på gudstjänster. Och min erfarenhet är ju inom det som då, som heter då EFS. Så vi har då framförallt mission i Etiopien och Tanzania och Sudan och så vidare. Och ekumenika har på lite andra i Kongo och så vidare. Och pingst har på tredje hållet. Och vi är lite överallt där. Men vittnesbörden är de samma. Så att när vi är där nere, eller vi åkte med resor dit ner, och så får man vara med på gudstjänster, vet du. Då känner man, här är det väckelse. Och i den lilla församling som EFS fick ta över 1956 i Etiopien. Det var en liten församling på 20 000 medlemmar. Så den var ju stor redan i svenska mått mätt. 20 000 medlemmar. Det var inte ens en gång andedöpta. Men på något sätt ville de höra Jesus till. Där började det. Från 1956 och fram till idag så har den församlingen vuxit till över 9 miljoner pånyttfödda kristna. Det kan man kalla församlingstillväxt. Tanzania, det är likadant. Och när vi är där nere, vet du, så börjar ju gudstjänsterna, de börjar tidigt på morgonen. Och så har man en gudstjänst, man förkunnar evangeliet, man sjunger lite enkelt och så bjuder man syndare till Jesus. Och när det är gjort, vet du, så går pastorn fram eller föreståndaren fram och så säger han: nu är gudstjänsten slut. Och så får ni gå ut genom dörren här och så måste ni ge ett löfte: kom inte tillbaka fler gånger idag. Så går man ut där. Några minuter efter så öppnar man bakdörren och så är det fullt igen och så kör man nästa gudstjänst. Och så har man 4-5 gudstjänster bara på löpande band och växer som bara sprider sig. Och jag frågade en av våra missionärer: vad är hemligheten? Hur kan det här lilla arbetet på några tiotusentals medlemmar ha vuxit till 9 miljoner? Och nu har man lagt en trosbudget, om man får säga så. Så att i den trosbudgeten så säger man så här: 2020, det är inte långt dit, då är vi 30 miljoner i Mekane Jesuskyrkan. Alltså, vad gör ni för något? Hur bär ni er åt? Ja, sa de, det går vanligtvis till så att vi har bön oavbrutet i våra kyrkor. Oavbrutet. Hela tiden. Natt och dag så finns det människor som ber. Men sen går ju vanligtvis också evangelisterna iväg ut till någon by utanför. Och så har de alltid första frågan, kommer alltid från evangelisterna: vem är sjukast i den här byn? Ta hit någon som är riktigt dålig. Och så berättar missionärerna, de kan komma dragandes med en filt, vet du. Och i den filten så ligger några benbitar som på något sätt håller ihop det hela ändå. Sådär. Och så börjar man att sätta igång och bedja. Och man kan be en halv dag. Och så efter en halv dag säger: jag måste ha en kopp kaffe nu. Så får man en kopp kaffe och så ber man en halv dag till. Man ber i dagar till dess att den sjuke reser sig upp. Och när han reser sig upp så kommer byahövdingen och så frågar han: vad är det för kraft som ni har? Och innan kvällen, då är hela byn frälst. Det går över hela kontinenten, vet du. Men när vi har kopplat bort det här med tecken och under, vi säger det är inte rumsrent idag. Vi har lasarett och vårdinrättning och alltihopa. Jag sker dig som du tror. Vi tackar Gud för våra läkare. Tackar Gud för våra sköterskor. Det gör vi. Men vi låter inte ersättningsteologin drabba den här frågan. För vi vet också att Gud, han möter i gudstjänsten rätt upp och ner. Kyrkan är ju det stora hoppet i stan. Att folk får säga: tack gode Gud att Ekumeniakyrkan finns. Att Pingstkyrkan finns. Tack gode Gud för att Svenska kyrkan finns. Eller vad vi nu kallar vår kyrka. Därför att där tror man på Gud. Man tror på den levande guden. Och där kan det få hända tecken och under. Och därför när vi läser Apostlagärningarnas 19 kapitel, då känner jag så här: Herre, låt det här få ske idag, ikväll, i Nybro. Vi förkunnar Guds rike. Vi ber för de sjuka. Vi tror att Herren, han hör bön. Det gick så långt så att tron växte så att till sist så tog man dukar och plagg och la på de sjuka och de blev helbrägda. Får jag bara berätta en liten händelse som ägde rum uppe i Övik för några år sedan. Vi skulle ha gudstjänst och jag kommer in i kyrkan i god tid och så fyller kyrkan på. Till sist är det knökfullt och ser jag, det sitter en grupp på främsta bänken som jag aldrig har sett tidigare. En 10 stycken ungefär sitter där. Och när gudstjänsten börjar så reser sig en av dem här. Och så kommer hon fram och så säger hon: får jag ta micken? Ja visst, sa jag. Undrar vem hon var. Jo, säger hon då inför allihopa, det är så här att vi kommer från Göteborg. Jaha, sa jag. Ja, Vi kommer från den katolska menigheten i Göteborg. Jag tänkte, oj då. Ja, det är så här att chefsnunnan, hon ligger döende hemma i Göteborg. Så att läkarna har gett upp allt hopp. Det är bara frågan om dagar hon ska leva. Men vi har varit i bön för vår nunna. Och då har Herren sagt till så här. Ni ska ta tåget upp till Örnsköldsvik. Jag undrar verkligen om det var Herren, men de gjorde så i varje fall. Så de landade på söndag morgon i Övik. Så ska ni gå till EFS-kyrkan. Så ska de be till Gud för nunnan. Ska hon bli helbrägdagjord? Tror du att tron växte? Han slog i backen så det bara skvätte om det. Och jag tänkte, vad gör jag? Och det här smällde hon av inför hela församlingen. Så när hon hade sagt sitt så säger hon, kom hon med en bunte ljus. Så säger hon så här gör vi i katolska kyrkan. Vi har ljus och då vill vi att du ska gå fram och tända dem på med altarljuset. Och sen ska ni be till Maria. Att Maria ber till Jesus att nunnan blir helbrägdagjord. Ja, så jag måste säga som det är, jag har alldeles för dålig kontakt med Maria så att jag tror inte hon skulle ställa upp på det här, vet du. Men jag tänkte, vad gör jag? Så jag fick en liten tanke, så sa till kyrkvärden, spring ut i köket och se om du hittar någonting vi kan använda. Och han hittade en dunig matservett, en sån där jättefin matservett från Göteborg. Så kom han in med den. Och så bad vi förebedjarna, så kom fram nu ska vi be till Gud. Så vi tog den här böneduken och vi smorde den i olja, vet du, och vi bad till Gud för nunnan i Göteborg. Och jag sa till gode Gud, sa, det här är inget skådespeleri, det här är ju på blodigt allvar. Och så lämnade vi den till nunnorna, eller till de som kom. Så sa jag, nu lägger ni den här på nunnan och så ber ni till Gud, så ska hon bli helad. Men så kom jag ju på dem. De ber ju inga fria böner. De ber ju bara liturgiska böner. Så sa, bed Herrens bön när ni lägger den på nunnan. Ja, så gick det ett bra tag, några veckor. Så är det en som ringer dem från Göteborg. Och så när jag svarar så säger de, ja, det är från katolska kyrkan i Göteborg. Vi ville bara meddela att nunnan nu är på affären och handlar och mår alldeles förträffligt. Ja. Det är nåd utöver nåd och det är inte som ett resultat av tro, men det är Guds rike här. Guds rike är här och det är nu. Där Jesus är himmelen. Det här är himmelriket. Och därför så vill vi med Paulus, vet du vad, var så övertygad om att det är detta det handlar om. Guds rike, det är rättfärdighet, frid, glädje och kraft i den helige ande, säger Paulus. Därför söker vi Guds rike. Så Herre, ske din vilja. Låt ditt rike komma, Herre, ty riket är ditt. Och Herre, uppenbara det, Herre, i våra hjärtan, Herre, med din heliga ande och med ditt eget ord, Herre. Låt oss få se rikedomen av ditt rike, Herre. Låt oss få se insidan av det hela. Låt oss få se vilka krafter som är i görningen, Herre. Du ser, när vi ser nyheterna så är det bara djävulens krafter, Herre. Det ena eländiga värre än det andra. Men Herre, vi ville se de krafter som hör samman med Guds rike. Och jag ber, Herre, om detta. Låt helig ande vara över oss, Herre. Och låt oss försöka ditt rike, Herre. Och så vädjar vi till dig, Fader i himmelen. Vi vädjar till dig med den första kristna församlingen. Sträck ut dina händer och lägg dem på de sjuka, Herre. Låt tecken och under ske, Herre. Inte för vår troskull eller någonting hos oss, Herre. Men därför vi tror att ditt ord är sant. Vi tror det, Herre, i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.